Det hände sig en gång att en människa kom att befinna sig cirka 5 dagar i New York. Det var tiden emellan att denna människa skulle besöka sin syster i Toronto och att den for hem till Sverige. Mängden människor i New York var något överväldigande, så dagen innan han skulle flyga hem så tog sig denna människa ner till stranden. Med tanken att där borde man ju kunna ströva med lite mer distans till sina medmänniskor. På vägen så köpte han lemonad från ett barn. Lemonaden var god och han tänkte att det var de mest välplacerade $2 han spenderat ditintills i staden. Medan den tanken förnöjsamt studsade runt i hans huvud och han läppkärde på sin lemonad så vandrade han vidare mot stranden, njutandes av solen och känslan av att havet var nära. Efter att ha hoppat i vattnet och torkat av sig något i solen så satte han sig så att försöka börja skriva en berättelse. Han började med att försöka rita en karta över en ö som hölls upp i luften av det kontinuerliga dundrandet från en gigantisk vals blåshål. Men han lade undan kartskissen efter ett tag. Även på stranden så var New York faktiskt så fullt av ljud och människor att personen inte riktigt förmådde ignorera omgivningen tillräckligt där och då för att kunna komma igång. Eller så var han bara lite lat. Hur som så var det så att då han reste sig upp för att gå så frågade personen som satt bredvid honom: "Fick du inget skrivet?" Fast på engelska då, va? Vår resenär förklarade hur det var med ön och valen och att liksom inte hade hoppat ut någon berättelse ur det hela. Varpå han frågade om kanske den sittande människan hade någonting att börja en berättelse med. Den nyfunne kompanjonen, en gentleman av svårdefinierbar ålder, kanske 10-15 år, visade en resenären och med ögon som var intresserade av saker sade att jo då, det kan jag nog ha. Och fortfor sedan att berätta för resenären om bron. Kompanjonen visade resenären en bild på denna bro, höljd i morgondimma, och berättade också en del om den som han kommit att erfara. Det var en förunderlig grej i all sin vanlighet. För länge sedan. Och det här är då berättelsen som mannen med bron. Den här berättelsen handlar om bron. Berättelsen börjar nu. För länge sedan, då New York verkligen var nytt, så var ständerna tomma. Och förutom vissa byar och några öar så var det skog som bredde ut sig överallt. Jan bodde i en stuga i en av dessa byar som fanns innan New York. Eller då New York verkligen var nytt. Så litet så att man inte riktigt visste vilken av byarna som ens var New York. Han var son till en mamma och till en pappa från Amsterdam. En stad långt, långt borta i ett land som heter Holland, som hans mor och far berättade om längtansfullt. De brukade beskriva hemlandets kanaler och alla husen bredvid kanalerna och alla blommorna mellan husen och kanalerna. Men de kunde inte återvända, sa Jans far, för i Holland skulle de inte få be som de ville. Så hans föräldrar och deras grannar jobbade hårt där de stod och gick för att göra deras eget lilla hem där på ön just så som de ville ha det. De hade raka gator och med allt trä som fanns att tillgå så hade de faktiskt mycket större hus än de kunde ha hemma i Holland. De fyllde sina trädgårdar med blommor. Inte samma blommor som hemma i Holland, men nog så vackra ändå. Jan hade ett gott liv där med kärleksfulla föräldrar och goda vänner. Men i takt med att han blev äldre så växte en rastlöshet inom honom. Och den blev alltid starkast då bron till ön kom inom synhåll. Det fanns bara en bro. Den förband deras ö med dess räta gator, hus och blommor med världen. Vilken så långt Jan kunde se verkade bestå av skog. Jan fick inte korsa bron. Jan var en lydig pojke, så hade det gällt nästan vad som helst annat, så hade det då också inneburit att han faktiskt inte gjorde det heller. Men på den andra sidan bron låg världen. Jan förstod naturligtvis att världen också låg på andra sidan havet. men det verkade mycket längre bort och han kunde inte se den delen av världen varje dag. Han kunde se skogen. Men Jan och hans vänner, som hette Greta och Hanneke, lekte längs med stranden, så såg Jan ibland små huvuden sticka ut ur buskarna på den motsatta stranden. Men så snart han ropat till de andra och pekat, så var huvudena försvunna. Och hans vänner bara skrattade åt honom och sa att nu såg han spöken igen. Greta och Hanneke var snart åter helt absorberade i sin fantasivärld, och Jan gjorde dem alltid strax själv därefter sällskap. Men han kunde svära på att han kände ögon vila på honom från andra sidan stranden. Eller så hade hans vänner rätt. Det kanske bara var hans fantasi. Han hade liksom sina vänner en hel vild fantasi. Lekarna de lekte kunde ta honom till isgrottor i Arktis, där blå och grönaktigt ljus reflekterades genom deras tjocka igloväggar ifrån norrskenet där ovan. Sådana dagar kom Jan hem huttrandes och behövde en extra filt för att sova. Andra dagar levde de i bubblor, djupt nedanför havsytan, där vattnet var kallt och mörkt utanför bubblorna, och allt de såg var avlägsna ljus från underliga fiskar, som lockade andra fiskar i mörkret in i sina enorma käftar. Sådana kvällar så flämtade Jan efter luft när han kom hem, och låg utspridd med armar och ben sträckta så långt ut han kunde, och drack in ljuset och färgerna och lukterna från luften och himlen så mycket han kunde innan solen gick ned. Och så vidare. Frö till många av deras lekar kom från Uncle Hans. Uncle Hans hade flera böcker. Och några hade till och med bilder. Det var reseberättelser som holländska seglare hade skrivit under sina resor bland haven. Uncle Hans hade till och med en jordglob. Förlåt. Och eftersom han varit seglare själv, så kunde han berätta för barnen om många av ställena på den själv. Speciellt om södra kinesiska havet. Jans föräldrar brukade humfa och säga att Uncle Hans hittade på hälften av berättelserna. Men det brydde sig barnen verkligen inte om. Och i vart fall så var det ingen annan på ön som varit till ens hälften så många ställen som Uncle Hans hade varit. Och ibland så finns det viktigare saker i en berättelse än exakta sanningar. Tyvärr så var det inte bara Jans föräldrar som inte höll med Uncle Hans om detta. Men att det fanns viktigare saker än exakta sanningar. Pastorn på ön brukade ofta tala i sina predikningar om hur Bibeln alena var gudomlig näring för den mänskliga själen, och han tittade då alltid mycket menande på Uncle Hans medan han sa detta. Uncle Hans brukade alltid bara le lite vagt och tyst, men en dag då de tre vännerna var på väg hem från Sahara, så lade de märke till en stor grupp människor utanför Uncle Hans hus. I mitten av gruppen stod pastorn och mittemot honom Uncle Hans. Jan hörde inte vad pastorn sade, men Uncle Hans var tyst som vanligt i pastorns sällskap. Pastorn fortsatte emellertid att säga ord, och efter en tid ryckte Uncle Hans på axlarna, gick in i sitt hus och återvände strax bärandes på Jans favoritbok, Marco Polos resor. Pastorn tog boken, nickade åt Hans och gick ner mot bryggan. Där slungade han iväg boken långt ut och plums, havet svalde den. Biborna tittade tyst på. Den natten kände Jan som om ön hade krympt från en trygg hamn som öppnade ut mot världen åt varje håll in till en liten, liten bubbla. Han kunde inte sova, och när nattens mörker började ge vika så tassade han tyst, tyst ut ur sin säng och ut genom dörren och tog sig sedan rask fram till bron. Innan solen hunnit stiga upp över träden hade Jan tyst och försiktigt tagit sig över till andra sidan. På den andra sidan bron så löpte en lerväg in i skogen. Jan följde den och snart var varken bron eller ön synliga längre bakom honom. Inte för att han tittade efter. Han var helt absorberad av skogen. Och av vägen framför sig, vilken presenterade mer av världen för varje krök han rundade. Medan solen steg så höjde sig dimma upp från en flod som Jan passerade. Han stannade till och såg slöjor av moln glida långsamt över vattnet. Det var magiskt och Jan undrade ifall det kanske inte faktiskt var magiskt på riktigt. Han var inte dum om du tror det, han visste ju att dimman var vatten. Men han fick ändå känslan att något magiskt kanske pågick här. Liksom ridande på den fantastiska mystiskheten som dimman skapade. Han började också undra vart mat tänkte komma ifrån. En uggla landade på en gren. Den tittade på honom och vickade sitt huvud från sida till sida medan den fortsatte betrakta honom, vilket såg väldigt roligt ut. Men ugglan verkade så allvarlig att Jan kände att det vore oartigt att skratta. Jan och ugglan tittade på varandra ett tag. Till slut frågade Jan, har du någon mat? Ugglan bara fortsatte titta på honom. Och Jan kände sig ganska dum. Men för en av buskarna stack en liten hand ut och erbjöd en ångande het sötpotatis och majsboll. Jan hoppade en meter rakt uppåt. När han landat studsade han fram till buskarna. Men var han än stack in huvudet så fanns det ingen där. Till slut gav han förvirrat upp. Han kupade händerna kring munnen. Tack! Ropade han, sökte han Gunde ut över skogen. Sen så satte han sig att äta. Det var sött och fantastiskt gott. Jan kände hur hans huvud klarnade. Det var också en mycket stor sötpotatis och majsboll. Floden flöt snabbt här och Jan hoppades att man kunde dricka vattnet, för det hade han gjort. Han la sig ner på mage och tittade på ugglan. De turades om att vicka på huvudet. Jan vickade huvudet framåt, in i mossan. Det tyckte ugglan var en nymodighet och studsade intresserat fram mot Jan. Jaha, han somnade bara, tänkte ugglan irriterat när hon kom närmare. Ugglan vickade lite på huvudet för sig själv ett tag. Sen gjorde hon likadant, men med ett öga öppet. För sådant kunde den ugglan.